inledningsordet så kom det, jag tror jag har fått ett budskap till någon här. Det kom så starkt till mig och jag kom att tänka på, för att igår sa man att det var Johannes döparen idag man firat på något vis, vad det nu var. Och då kom det till mig det här i Lukas 3 när Herrens budbärare Johannes döparen gick ut. Det var ju, alltså advent, det handlar ju om ankomst. Och nu väntar man ju Messias här i Israel och man förstod att saker och ting var på gång. Alltså det var ju en Messias längtan i hela landet. Och man beräknar med att det var 500 000 människor som drogs ut åt öknen där Johannes predikade. Alltså det var ju precis nästan som om 3 miljoner svenskar, kanske 4 miljoner svenskar skulle gått ut. Det är klart, det var ju bara 35 mil lång Israel. Så det var ju ganska nära ut. Men ändå, han hade ett fantastiskt budskap. Och jag kände det var profetiskt alltså det här. Lukas 3 står det i det jag ska säga. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Alla dalar ska fyllas eller höjas. Och alla berg och höjder ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och ojämna vägar. Och alla människor ska se Guds frälsning. Och i gamla så att säga, profetian som är i Jesaja 40 som handlar om samma sak. Där står det inte frälsning utan det står det ska se Guds härlighet. Men vi som har blivit frälsta och fått våra ögon öppna vet att frälsning på hebreiska är samma namn som den vi tillber, det är Jesus Kristus. Så att frälsningen här, det handlar om Jesus. Och jag har berättat förr när jag vaknade, alltså jag fick så klart för mig vad det här med dalarna handlar om. Det handlar om att sjunka ner i djup missmod. Och vi kan ha faktiskt en självömkan i oss själva som inte är från Gud. Där vi har för låga tankar om oss själva. Alltså vi dömer oss. Och den här natten då när jag vaknade och jag kände mig så totalt värdelös alltså. Och jag kan aldrig bli något. Eller jag menar det ska man inte bli. Men jag menar jag kan aldrig känna dig. Och det kändes som pest alltså. Och då kommer Herrens röst och säger att jag ska hela alla dina fel och brister. Det var ju en ganska positiv grej. Men då alltså efter alla år har jag förstått att käre Gud, vi drar med oss en massa ifrån det här syndalivet. Jag som levde som jag gjorde var sår i själen. Vi bär med, alltså vi är syndare frälsta av nåd. Han tillräknar oss inte synd. Men den finns ju där alltså. Men han tillräknar inte synden. Om vi säger att han har slagit igen dörren till den. På sätt och vis. Men gärningarna, pluralis, de har han renat i sitt blod. Halleluja. Och jag ska citera Watchman Nee. Det är ju en känd bibellärare. Så ska ni få höra. På Golgata kors har Gud berett frälsning för hela människan. Där tar han bort alla synder. Plural. Men det slutar inte där utan korset fortsätter och gör en allt djupare verk i våra hjärtan. Där tar han också hand om synd singularis. Watchman Nee. Och sen har du nästa då uttalande som står i samma bok. Då skriver han där att synd eller synder plural har med våra gärningar att göra. Medan synd som står i singular har med vår personlighet att göra. Vi har en ande över en kropp och vi har en själ. Men Herren han vill hela. Och ofta, höga berg vet vi vad det är ju höga tankar. Och det står ju i Romarbrevet att vi inte ska ha för höga tankar om oss. Och det har vi nog säkert haft. Både du och jag skulle jag tro. För det ligger också i människonaturen. Men när Gud får ta hand om oss och rena detta. Då blir det en jämn väg. Och då står det så här att den här jämna vägen. Där möter Herren dig och mig. Det är advent. Halleluja, där får du möta Gud. Så nu den här eftermiddagen här eller dagen så ska du tänka på det. Att till och med de där låga tankarna vill han höja upp. Halleluja, du som sitter här idag känner dig ganska låg. I Jesu namn Det ska fyllas igen idag och du ska få möta Herren på en jämn väg som han har berett. Tack käre Jesus. Och det står i Romarbrevet, så står det att ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Så hur vi än kämpar och hur vi än pressar på, så blir det ändå ingen stjärna i boken. Utan han har gjort allt. Och som Ivar sa, han har redan byggt allt. Och det tycker jag är en väldigt härlig grej det där. Att han har byggt allt. För vad skulle vi då kunna göra? Vad skulle vi kunna bidra med för någon? Jag tror jag kommer till det där. För igår det var så märkligt det här. För att igår så läste jag psalm 118 väldigt många gånger. Upp och ner, fram och tillbaka. Det talade till mig. Sen var vi i Tanumsede och då kom nästan samma ord. Det kom ifrån det här huset som redan är byggt i psalm 118. Stenen, ni vet. Stenen på Sion. Och det står om i Apostlagärningarna 5. Där möter ju lärjungarna då. De möter de här religiösa ledarna där. Jag tycker det här är så fantastiskt. För att dels så anklagar de religiösa ledarna, lärjungarna här. Och sen så börjar lärjungarna att predika och säger att det är inte vi som är orättfärdiga ungefär, utan det är ni. Ser ni att de vänder på det? För det står så här i 5:29, så står det så här: då svarade Petrus och apostlarna och sa: man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, med andra ord gjort honom rättfärdig. Halleluja. Men ni har dödat honom. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Och vi är vittnen till detta, vi och den helige ande som Gud har gett åt dem som är honom lydiga. Och det där ordet lydiga tycker jag är så fantastiskt, för det betyder att bli överbevisad av en konung. Och det är väl tro, för det är ju överbevisning om det man inte kan se. Så när vi får den heliga, vi kan inte ens berömma oss av någon tro. Det är totalt omöjligt. Utan den skänkes fritt och förintet. När jag satt på den här parkbänken jag brukar berätta om, så kom det ju bara levande ord bara. Som gjorde att jag bara ställde mig upp och gick. Det var som kraft i de här orden. Janne, gå nu sanningens väg. Dig skall inte fattas. Jag vet inte om man ens hade hunnit säga fattas innan jag stod upp. Så man kan ju fatta hur Abraham... liksom, det stod att han drog ut bara. Han bara drog ut liksom. Det är en kraft, en överbevisande kraft. Amen. I våra liv. Amen. Halleluja, och det är med den vi ska tjäna. Jag hörde en fantastisk förkunnare som predikade om han har varit sett mycket under, och han har sett mycket helanden, och han har varit med. Och han sa, det är ju inte så att det är fullt blås på anden hela tiden, 24 timmar om dygnet. Men just när det ska hända de här undren, då kommer det en särskild smörjelse. Just när det ska ske så stiger tron, och den kommer ifrån himlen. Och det är så vi ska gå ledda. Vi ska känna, vi ska vara okade med honom. Så vi känner liksom, den där ska jag vittna för. Jag längtar att komma in i det där mer. Gå samma takt med honom. Och få bli ledd av den heliga ande till människor. Och få berätta för dem. Om Jesus. För det, han vet när det är dags att skörda. Han visste ju det i Johannes 4 bland annat där. Där han, här är skördefälterna mogna. Men det kunde ju inte lärjungarna se. Men Jesus som gick i takt med far. Och den heliga ande. Han visste att här är ju knökat med skörd. Men ser ni inte det? Han såg in i varenda hjärta. Han visste vad de tänkte. Men han tog en nyckelperson. Och det är ju fantastiskt. Det är en av de finaste berättelserna i Bibeln. Den här synderskan, om vi ska kalla henne för det. Vid Sykars brunn. Ett samtal med Jesus öppnade upp hela hjärtat. Och hon ställer krukan, springer in i staden och säger: han har berättat mig allt. Han har sagt mig allt. Hon var totalt avslöjad. Men ändå var det inte synderna som han pekar på. Och jag tycker alltså, ibland när vi håller på och pekar på den ena synden efter den andra, så tror jag det är inte det vi ska hålla på med. Utan det står att när den heliga ande kommer, så ska han överbevisa om synd. Singularis står det. Och då tänkte jag, det handlar ju om, för det var ju det apostlarna gjorde. Men de predikade, de stod ju inte där och det var ju säkert massor av hymmel och som de här andra hade gjort, va. Men de predikade om Jesus och då kände de ett styng i sina hjärtan. Det var ingen moralpredikning överhuvudtaget. Utan det var överbevisning i ande och kraft. Och de kände sig totalt avklädda. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Ni har missat Jesus, med andra ord. Och det kom ju 3000 till tro den här dagen. Det tycker jag är fantastiskt. Och i gamla förbundet, när ni vet, när lagen och allt det här, då dog 3000. Så han kvittade Gud. Han frälste 3000. Och det handlar ju om att få skåda Herrens härlighet. Mer och mer så längtar jag efter att vara med. Och det här ordet se. Alltså jag tror det finns 5 grekiska ord för bara se i Bibeln. Varav ett bara betyder att se med sina ögon så. De andra 4 betyder faktiskt att uppleva saker. Att uppleva. Så när det står att du ska se Herrens härlighet, så ska du uppleva Herrens härlighet. Uppleva Herrens härlighet. Jag tycker det är fantastiskt det där med helgelsen. För det är verkligen att få uppleva Herrens härlighet. Jag brukar vittna och säga att det har aldrig någonsin varit hårda ord när Gud har helgat mig på olika områden. Utan han har alltid kommit med det här ljuset. Och det har varit mer finlirat med åren. Men ni förstår, han tar alltså de stora synderna först, rån och så här, va. Ni vet, det är liksom inget snack om. Det gör man ju bara inte när man kommer till tro. Men sen kommer ljuset över dem. Jag rökte bland annat när jag blev frälst. Jag hade det kvar. Men det var inte förrän ljuset kom. Jag kände, jag kan inte röka. Det funkar inte. Sen hade jag långt hår med. Och rätt vad det var så kom jag. Jag hade hår ända hit ner, nästan till ändan. Alltså så långt hår hade jag. Och då kommer helt plötsligt den heliga ande. Med sitt överbevisande ljus. Och säger, Janne, kan du gå omkring och se ut så där. Så jag gick till frisören och klippte mig kort. Det behövs inte mycket. Det behövs ett ljus. Läser man Guds ord och är öppen för den heliga ande, då kommer ljuset. Amen. Halleluja, prisad vare Herren. Och inga hårda ord. Och det är likadant med Abraham. Du kan läsa första Mosebok 15. När Herren sluter ett förbund med Abraham. Han står och ser på. Och det är faktiskt Jesus Kristus som sluter det förbundet. Och sen vet ni vad som händer i första Mosebok 16. Jag tror alla kommer in i en sån period. Om man är troende faktiskt. Den där perioden när man kommer lite in i köttet. Och det blir tungt. Och han försöker att bygga i sin egen kraft. Och det händer med Hagar och Ismael. Och Gud var tyst i 14 år. Men in i Abraham så var Abraham säkert inte tyst. Det står inte. Men han ropar nog till Gud. Gud, var är din närvaro? Jag klarar inte av att leva utan din närvaro. Nej, det gör man inte. Skulle friden försvinna? Jag vet inte var man skulle ta vägen. Den där djupa friden som man placerar i vårt innersta. Så Abraham, de sista åren här innan han får möta honom i första Mosebok 17, tror jag är ett rop ifrån Abrahams hjärta. En ökenvandring och sen ett rop. Och sen så står Herren där. Helt plötsligt bara i första Mosebok 17. Och inte är det ett enda hårt ord. Har du lagt märke till det? Han står där bara med sin härlighet och lyser på Abraham. Och Abraham, han bara far ner i backen och tillber. Ja. Halleluja, vandra inför mitt ansikte och var fullkomlig. Ja, kär Jesus. Hur blir man fullkomlig? Jo, man står i ljuset. Man kan inte göra mycket mer. Sen händer det saker. Och en annan gång, ni vet, jag hade ju lite kvar ifrån det här syndalivet. Jag tyckte det var kul att spela lite såna grejer. Jag stoppade en sån här enarmad bandit och Elvor var vansinnig. Vi var på Danmarksbåten. Jag förstod att hon bad. och jag gick ju ner och spelade och sen tänkte jag spela väl lite på rouletten. Men jag sa att jag ska lägga av efter det här. Så jag kom inte ihåg om det var 50-lapp eller 100-lapp jag gick upp och spelade för. Men jag sa det här är sista gången, jag lovar så. Jag vann 5000 spänn. Så kom jag ner. Det var djävulen som försökte hålla mig kvar. Då, liksom. Men jag höll det. Jag kände att det var dags att lägga av med det också. Det var dags att lägga av. För att alltså, när Gud kommer. Då måste man vandra i den takten. Annars så det är inte bra. Ja, och sen var det, vad var det mer då? Jo, det var för ett par år sedan. Jag kunde ta ett glas vin med mina föräldrar. Och så här när vi var där. aldrig hemma och så. Men helt plötsligt så kom det där ljuset. Här blir det 0,0 i fortsättningen. Och då måste man lyda. Alltså det är bara att lägga av. Bort. Ja, han håller på och filar på en. Han kommer aldrig bli klar förrän vi kommer till himlen. Men det gäller att lyda. För det står här att anden kommer över den som lyder honom. Så helgelsen, och det står att utan helgelse får ingen se Herren. Och där har du också ett ord som betyder att uppleva någonting. Och ni vet, när vi hade bön sist så blev det så levande för mig det här att där jag är vill jag också att ni ska vara. Och där står det ju faktiskt J-H-W-H. Alltså Herren, ego Amy, det är ju Herren. Och jag kan ju aldrig tänka mig annat än att Mose, när han kom dit, han måste ju ha upplevt samma sak som Abraham. Alltså när han ser elden och bara far ner. En fullständig förkrosselse inför Gud. Allt mänskligt bara brinner upp. Och sen får han detta budskap med sig. Och gå till Egypten. Och vara med och befria. Och han skulle få göra under i Jesu namn. Han fick en stav i sin hand. Då var det inte mycket med Mose. Han hade ju gjort tappra försök innan, vet ni. Det slutade ju med att han slog ihjäl den. Men det gör ju lagen. Lagen, bokstaven dödar. Men anden ger liv. Och det är för märkligt att den med anden ger liv. Vi pratade ju om det förut. Då kan man nästan tala om vad som helst. Om anden är med. Annars blir det dömande. Men när anden får komma, då känner folk sig... Ja, det var en bra predikan det där, om de tyckte, kära Gud, var jag för hård nu. Men om anden, det är så viktigt att anden är med. För är inte anden med, då kan inte folk ändå inte ta emot det. Kära Jesus, kom in i våra hjärtan och ge oss mer av din helige ande. Och första Mosebok, eller första Johannesbrevet, där står det faktiskt om den här platsen. Vad är det för plats han vill att vi ska vara på? Och det där stod jag och studerade i förmiddag. Så jag har aldrig haft intressantare bibelstudier. Det kan jag tala om för er. Halleluja. Jag slutar med att jag hamnar på berget Sion. Där har jag lagt en hörnsten. Och där är det templet du talar om. Det är redan klart. Käre Jesus. Så det Ivar talar om, det handlar om att gå in i vilan och i förutberedda gärningar. Vi kan inte bygga församling. Vi kan inte lägga till en kotte. Vi kan inte göra ett smack. Men vi kan vandra i ljuset. Och då ska vi få se på spännande saker. För det står att den här stenen, den är förunderlig. Den kommer att göra mäktiga under. Första Johannes 1:7. Och det handlar ju om att vandra i ljuset. Och ha gemenskap med honom. Vi vandrar hand i hand i ok med honom. Och där står det så här. Men om vi vandrar i ljuset. Utan täckelse alltså. Ärliga i hjärtat. Utan att ha en tanke på egen vinning. Med andra ord. Liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss ifrån all synd. Där står det singular. Och synd, vet ni, det betyder ju att missa målet eller missa vägen. Och då blir det intressant att titta på en församling som är mitt på vägen. För det står, finns faktiskt en församling som är mitt på vägen. Och vi ska läsa om den i första Petrusbrevet 1:6-7. Första Petrusbrevet 1:6-7. Där står det om en församling som är på väg att vinna målet. Och det tycker jag är spännande. Jesus Kristus, hans sons blod, rensar oss från all synd. Det helar, det läker, det upprättar, det plockar bort allt som finns. Och då kan vi säga som den här församlingen då i Petrusbrevet. Gläd er därför från 1:6. Om ni en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. För att äktheten i er tro som är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Fast den håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Men vi kan se honom med våra andliga ögon. Halleluja. Han är med dig och mig. Och då står det så här. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom. Och jublar över honom i en obeskrivlig himmels glädje. Då ni nu är på väg. De är på väg. De är mitt på vägen. Halleluja. De vandrar i ljuset. Och det här är kännetecknet för att man vandrar i ljuset. Ni är på väg att vinna målet för er tro. Era själars frälsning. Halleluja. Han är underbar. Så den här, det var en förkunnare från USA som gillade en bibellärare. Han sa så här. Vet ni. Det var inte Bibeln som kom ner på pingstdagen. Det var den helige ande. Och den här boken, den ska bara visa vad anden leder in dig till. Och så rätt han har. För det här är en instruktionsbok nämligen. Att lever vi det andliga livet rätt som den helige ande leder dig och mig till att göra. Så kan vi se sen. Halleluja, det är ju Gud, det står i boka. Och ni vet, det står ju om domen. Då står det om domen och om de som gör gärningar som är utanför Gud. Men så står det om de som gör gärningar som är i Gud. Och då står det att de som gör gärningar som är i Gud, de kommer till ljuset. För att det ska bli uppenbart att deras gärningar är gjorda i Gud. Kärlek. Alltså det är ju istället för dom så är det ju en jätteuppmuntran. När vi kan öppna våra hjärtan och be den helige ande att leda oss, att driva oss. Sen kan du se här, det stämmer ju. Han helgar oss. Han uppenbarar sig för oss. Han säger att gör inte det. Gör inte det, gör det. Och sen leder han oss. Sen öppnar han faktiskt dörrar. Det är fantastiskt. Han sa åt dem att vänta i staden tills de skulle få kraft och bli hans vittnen. Det tycker jag är häftigt. Stanna i staden, spring inte iväg. Det är inte halleluja och 300 km i timmen. Utan stanna i staden tills ni får kraft. Och det här ordet kraft på grekiska, det kommer av en rot som heter dynamo eller dyna. Och det betyder faktiskt inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Visst är det fantastiskt. Det betyder att Gud öppnar inte något åt dig som inte redan finns klart här inne alltså. Han öppnar inte en tjänst åt dig och mig som inte klarar av. Han vet precis vad du och jag klarar av. Och när han öppnar så har han redan innan gett dig kraft till att klara av det. Och så står det ordet martyr. Jag var faktiskt på kanal 10 och slog på en dag. Jag hörde en pastor undervisa. Han sa att ordet martyr, vi tänker ju att det innebär att dö. Ja, det gör det också. Men det betyder först och främst att ge ett överväldigande bevis i en rättssal. Alla andra står och dividerar och sen kommer du, här har du beviset, så är det ju tyst sen. Halleluja. Att få en sån överbevisning i sitt hjärta. För Paulus, han säger att han har ingen täckelse. Så kan du läsa om i andra Korintherbrevet. Han är ren i sitt samvete inför Gud. Han får ta emot härligheten från Gud. Och han vandrar från härlighet till härlighet. Och sen så säger han att Gud, han som skapade världen, ni vet. Han har låtit ljus gå upp i hans hjärta. Så han ska kunna sprida det skenet. Och det handlar faktiskt om att tala Guds ord. Och anden tar ordet och borrar hål i hjärtan. Det handlar om. För ni såg vad som hände på pingst. Samma sak vill Herren göra med oss. Så när vi möter människor och anden kommer över oss. Då blir orden inte våra ord. Utan anden tar ordet och sen så öppnar han människors hjärtan. Och Elva och jag har fått profetiskt flera gånger om det där. Ni ska få nycklar. Och det gäller ju varenda troende alltså. Ni ska få nycklar till människors hjärtan. Och ni vet, det var det 3 dagar sedan jag slog på radion. Nu är det så här att den här finanskrisen har sänt människor in i psykisk, alltså instabilitet i det här landet. En sån fruktansvärd depression som människor äter ju såna här lugnande tabletter alltså. För man vet inte vad man ska ta vägen. Man har förlorat jobb och man förlorar allting. Alltså då tänkte jag, vi har ju våran gyllene chans nu att stå på gator och torg och vittna om Jesus med den här glädjen vi talar om. För det kommer att bli som skillnad mellan ljus och mörker. Det kommer att bli som skillnad på ljus och mörker. Och vi ska ju börja stämpla. Men vi känner där inne, du har allt under kontroll. Men människorna där ute, de har inte allt under kontroll. De sjunker ner. Och Herren har sagt, jag ska sända er ut på vattnen och ni ska få dra upp människor som håller på att drunkna. Och det gäller er också. Ni ska få se här i Hällevadsholm. Käre tid, det kommer bara bli värre den här finanskrisen. Men det ska finnas en kraft i Guds hus. De ska veta var de ska gå någonstans. För att här finns det ändå en fast klippa som aldrig viker sig. Halleluja, vi kan bjuda med människor och ställa så här. Säga att det finns en enda trygghet i ditt liv och vi har upplevt den. Ja, jag ser det, säger de. För det ska synas alltså. Halleluja, vi har en trygghet i Jesus. Och ni vet att det står att i Hebreerbrevet, innan det står det där med helgelsen, så står det faktiskt där om att han ska skaka allting som kan skakas. Och då finns det bara ett ställe, och det var den här platsen där han själv är, som inte skakas. Och klippan själv, den kan inte skakas. Men alla människobyggen kommer att falla som korthus. Det människor har gjort, ansträngt sig för att få beröm, det kommer att blåsa omkull. Och kvar blir de som står på klippan. Finns inget annat som blir kvar. En kvarleva, står det, ska utgå från Sion, från mina berg. När allt skakar så ska de som är kvar på klippan i ödmjukhet och förkrosselse, för det är det enda tillstånd som räknas. Och det var därför Mose var tvungen att vandra i 80 år. Han säger ju själv i en psalm, om en människas liv blir 70 eller 80 år, så blir det långt. Så med andra ord så var han död i sig själv när han fick möta Herren. Det var, han var död. Och den här Ivar, han har profeterat över mig en gång för många år sedan. Jag ska sända dig in i elden, säger Herren, och där ska ditt eget få brinna upp. Det tog 2 månader, så var jag i elden. Käre Gud, det var inte roligt där inne, men vilket underbart befrielse. Det är faktiskt sant, alltså, det är bara repen som brinner upp. När man kommer ut därifrån och vänder sig om, då kan du med ett småleende tacka Gud för den prövningen. Jesus, det är bara så att den där satan, han har ingen makt egentligen alltså. Utan Gud står bakom, räcker ut sina händer, och kommer han för närgången och ger han honom en klackspark så han far iväg. Han är rädd om dig, Gud, det ska du veta. Halleluja. Och den här platsen då, för att gå tillbaka till det, det är ju en plats av helgelse. Det är ju en plats där vi står i ljuset. Och för ett tag sedan, kanske för två år sedan, så fick jag en dröm som jag vet den var från Gud, för det var en sån här jättetydlig. Och då får jag se 2 vägar. Jag får se ormar som lyser av sig själva, och så får jag se en smal stig. Och de som vandrade på den här smala stigen, de hade inget ljus i sig själva, men de hade en lampa som kom ner från himlen som lös åt dem. Halleluja. Jag vill inte lysa mig själv, för ordet berömma sig av sig själv, det betyder egentligen att lysa av sig själv. Och jag ser en stor trädgård med massa, ni kan ju förstå vad det är, va? Det är de här som bygger med egen kraft. Och lite längre bort, när den här lampan kom ner som lös, den lös upp vägen hela tiden, så ser jag bara som ett explosion i ljus. Jag tror det är Jesu tillkomst. Jag tror att vi lever i den tid när det är dags att jungfrun alltså drar ut. Ni vet, de ovisa jungfrurna, därför att de hade ingen olja, för att de hade nog av sin egen visdom. De anses och såg sig inte behöva någon olja. Men vi som ska vandra den här smala vägen, vi ska vara så beroende av den heliga ande i den här. Vi måste vara, vi kommer inte klara oss annars. Vi måste vara beroende, och det är viktigt vad vi säger. Alltså, det kommer att vara viktigt vad vi säger. Ni ser, de drar åt lagar och allting just nu. Vad vi säger Och i Johannes 4 så förklarar Jesus för den här samaritiska kvinnan att platsen, den är i ande och i sanning, sa han. Sanning, det betyder ju att avtäcka sig. Står vi i ande och i sanning. Och Paulus, som sagt, vad han beskriver platsen att vara utan täckelse. Utan täckelse. Sen finns det en häftig grej med det här med att ta av sig skorna. Kommer ni ihåg den här gamla sången som får väl Rammel sjöng? Ta av dig skorna, la la la, ta av dig skorna. Jo, för att Mose, när han kommer fram, så säger Gud: ta av dig skorna, för platsen du står på är helig mark. Och om vi går till Ruts bok, så Boas, som betyder väldigt rik och mäktig, som en bild på Jesus, han ska köpa loss en arvedel. Men det var bara det att det var en man innan honom, så att säga, som skulle göra det. Och när inte han klarade av att köpa den här arvedelen, så drog han av sig skorna och gav till Boas. Och här ser du bilden. Det är att bekänna att vi inte klarar detta. Det är att ta av sig skorna. Halleluja. Så här Povel Rammelsången är ju helt underbar egentligen i det här sammanhanget. Fast i den handlar det lite om apor och sådär. Så det är inte så bra. Nej, men ta av oss skorna. Och likadant får ju Josua när han knallar in. Och då får han se, det står att han får se härskarornas kung. Alltså. Och han heter ju Herren Sebaot. Herren Sebaot. Och han får se honom. Det är ju Herrens härlighet. Och nu ska de gå in och strida här. Och då får han: ja, vad har du för budskap nu till mig då? Vad ska jag göra? Ja, du ska inte göra ett smack. Du ska bara ta dig skorna, för du står på helig mark. Det är redan intaget. Och han får ju budskapet redan innan de går in i landet. Att varje plats där din fot beträder har jag redan gett åt dig. Så att alla gärningar i landet är förberedda. Det handlar alltså om att vandra i samma takt som Herren. Och det är intressant, för Sebaot på hebreiska, det kan betyda den bestämda tiden. Eller den som bestämmer tiden också. Halleluja. Och nu när vi nu går till den här psalm 118 som jag läst så mycket då. Så är ju den jätteprofetiskt för den här tiden. Tänk nu på jungfrurna, de ovisa och de visa när du läser det här. Hårt har Herren tuktat mig. Psalm 118 och 18 då. Hårt har Herren tuktat mig. Men han lämnade mig inte åt döden. Jag tycker du talar om korsets väg. Vad tycker du? Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Han är tydligen där inne. Och på den plats där han är, där vill han ju också att vi ska vara. Han är i sitt heliga tempel, står det ju nästan varenda psalm. Och det templet är ju på Sion. Sion betyder grund förresten. Jag tackar dig. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. När man har klätt av sig sitt eget och förklaras rättfärdig av Gud.
Halleluja.
Då får man en ingång i Herrens tempel. Jag tackar dig och för att du svarade mig och blev mig till frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbar är den i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss jubla och vara glada. Halleluja. Vad är det för dag som man talar om i Hebreerbrevet? Jo, vi ska lägga ner våra egna gärningar, står det. Och vi ska träda in, för Herren själv vilade från sina gärningar den sjunde dagen. Och i första Thessalonikerbrevet så står det om Jesus tillkommelse att den här dagen, det ska ni förstå när den är inne. För ni är inte mörkrets barn, utan vi är ljusets barn. Och sen är vi också dagens barn. Så de som har lagt ner sina egna gärningar och är inför Herren utan täckelse, de ska förstå när det är dags. För det ska inte komma över oss som en tjuv, står det. Vi ska förstå när det börjar dra ihop sig. Halleluja, vi börjar förstå att det drar ihop sig. Jesus, tack och lov. Herre, jag ber att du ska helga oss till både ande, kropp och själ den här stunden. Herre, jag ber att de som har kommit hit ska få känna din heliga andes ljus lysa. Och alla gropar och alla dalar ska få höjas. Alla höjder ska få ge vika. Och det ska få bli en jämn mark och ett förkrossat hjärta för dig, Herre. Tack att du hör våra böner, Jesus. Vi prisar dig. Du är fantastisk, Jesus. Kom nu, Herre, och gör ditt verk i våra hjärtan. Vi ber dig, Herre. Förbered oss för din tillkommelse, Jesus Kristus. Herre, vi kan inte helga oss själva, det vet du, Herre. Utan vi ber att du ska fortsätta. Att du ska göra verket, Herre. Kom och gör det, Jesus. För oss in i din vila, din absoluta vila, Herre. Halleluja, Herre. Låt oss inte sträva själva, utan lägga ner och vila inför dig. Jag ber att du sänder en gudomlig vila in i våra liv, Herre. I Jesu namn. Ja, du är underbar. Amen.